Välkomna till ett nytt poddavsnitt med mig, Charlotta Lagerberg-Tunes, och podden Känslostark som finns på www.lottastextochskrift.se. Podden sponsras idag av Solbackens helhetshälsa. Så gå gärna in på Instagram, Charlotta_Lagerberg, och tävla om fina Maria Åkerberg-produkter från Solbackens helhetshälsa. Och en fin necessär följer med ett målat mönster av mig, Charlotta, Art by CLT. Solbacken finns i Linköping och en salong som erbjuder, precis som namnet, en helhet. Där finns både coachning, behandlingar, kroppsvård och makeup. Solbackens helhetshälsa är beläget i Brovillan in till Stångån i Julsbro. De har ett brett utbud, som jag sa, med behandlingar och olika inriktningar. De har också ett antal hudvårdskonsulter, massörer, yogainstruktörer, make-up-artister och arbetar ständigt med att utveckla den här verksamheten med nya spännande utbud. Fokuset ligger ju förstås på miljö och hälsa och att använda ekologiska produkter som är giftfria och utan tillsatser och konserveringsmedel. I deras ansiktsbehandlingar använder man bara ekologiska och giftfria produkter. Och de strävar alltid efter att kunna erbjuda kunderna spännande nya produkter som inte innehåller onödiga tillsatser. Så gå in på www.solbackens.com. Tack för att ni sponsrar det här avsnittet. Får också 10% rabatt på en fantastisk behandling som heter Horstmansbehandlingen från Eva som äger och har Omtanken i Göteborg. Vi möter idag Eva som driver Omtanken på www.omtanken.eu. Och idag ska vi samtala om trauma, sår, skada och hur man kan läka genom en behandling som kallas Horstmanstekniken. Det är en behandling som är både kraftfull och intensiv, som jag själv har prövat flera gånger hos Eva. Och vi vet att alla människor bär ju på trauman. Trauman kan ju vara både stora och små. Och det betyder ju som sagt vara sår eller skada. En del människor bär på större trauman. Och ibland känner vi oss tröstlösa, uppgivna och ledsna. Och kanske till och med tänker att jag får väl lära mig att leva med såren. Men hörni, det finns hopp. Och det går att läka även om man ibland behöver tid. Tid kan ibland vara nödvändigt. Och att komplettera samtal med kroppsbehandlingar tänker jag är en fin solskinstanke. För huden är ju ändå vårt största känsloorgan. Så till skillnad från samtalsterapi så behöver man inte tala när man kommer till Eva. Utan här lägger man sig ner i mjuka, sköna kläder och blundar och andas. Och så utför hon den här kraftfulla behandlingen. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en väldigt chockartad och smärtsam upplevelse. Man kanske upplever jättemycket stress som blir överväldigande. Känslorna blir överväldigande och svåra att hantera. Svåra händelser kan också framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Och att vi upplever dem är också ett tecken på att vi bör återhämta oss från det som har hänt. Jag har varit med om flera sådana otroligt kraftfulla trauman. En gång var det bland annat när jag gick hem från mitt arbete. Jag var inte så gammal. Tillsammans med en vän. Och när vi skulle skiljas åt där på cykelbanan och vi vände oss om så föll en lastbil ner över en slänt och krossade en 2-årig pojke som satt i en barnvagn med sin mamma och i handen höll hon sin 7-åriga dotter. Hon var på besök, hon bodde inte ens i området och det hade varit flera små olyckor under dagen. Så jag fick vittna om det här efteråt då, och berätta vad jag hade sett. Och jag minns också den här mamman när jag gick fram till henne, hur hennes chockreaktion blev. Sen hade jag svårt, för jag brukar gå förbi där på vägen till jobbet. Jag brukar gå förbi när jag skulle jogga i en slinga som låg närheten där jag bodde. Och jag vet att jag gick dit och satte blommor och det fanns massa ljus och bild på den här pojken. Så trauma kan komma väldigt oväntat, som vi inte ens har tänkt eller räknat med. Bara en sån där vanlig tisdagskväll mitt i sommaren när man är på väg hem från jobbet. Och vi brukar prata om det här med dramatiska händelser och trauman, att det kan förändra vårt liv eller vår vardag. Det kan finnas ett före och ett efter det som har hänt. Och alla trauman behöver inte resultera i att det blir sån här posttraumatiskt stresssyndrom som man brukar förkorta PTSD. Man brukar säga att 75% av de människor som råkar ut för en potentiell traumatisk händelse återhämtar sig faktiskt efterhand i sin egen takt, även om det kan ta tid. Och varför vi talar om mer om potentiell traumatisk händelse än att vi pratar om trauma beror på att vi människor reagerar just så olika på ett trauma. Vi reagerar olika på grund av tidigare erfarenheter, vad vi har för emotionellt stöd, hur vi upplever en händelse, hur råbarkade vi är, hur sårbara vi är. Reaktionen kan se så olika ut för var och en av oss. Trauma kan också ärvas från generation till generation. Och ibland så talar vi inte öppet med våra nära och kära om det som varit. Och på så vis kan det många gånger bli svårare för nästa generation att förstå livsberättelsen, länken bakåt, framåt, om man inte vet eller fått höra, men kanske bara har känt på sig saker och ting. Jag föreläser om trauma i min föreläsning Fjärrströmmar, men återkommer nog till ämnet igen när det är dags för en föreläsning kring Vingklipp, den fjärde boken i serien om Lo. Den 9 maj, det är ju snart, föreläser jag om orkidébarnet igen vid Medborgarskolan i Göteborg. Men jag föreläser också vid Medborgarskolan i Göteborg den 23 maj om Fjärrströmmar, om trauma, om sorg, om förlust, iscensättning, upprepningstvång med mera. Och hörni, inom psykologin då så talar man ju ibland om ordet trauma då. Och det handlar ju om reaktioner vid en kris som oftast är övergående. Men ibland så blir vi hemsökta av de här minnena som har hänt och det fastnar och klibbar sig fast då. Och det är ju jätteviktigt att man får läka stress och ha en egen självläkning. Och det gör vi också på väldigt, väldigt olika sätt då. Och det här traumat som vi kan råka ut för, eller potentiell psykisk trauma då, kan ju handla om en bilolycka, det kan handla om ett rånförsök. Det kan lika väl vara ett dödsfall eller en naturkatastrof. Och när vi upplever de här psykologiska trauman då, så kan man ju tvingas leva under stress under längre tid då. Jag tänker på krigssituationer, jag tänker på våld i hemmet och sådana saker. Ibland får vi också bevittna svåra händelser. Och vissa händelser är ju svårare och andra mildare. Det är lite olika vad vi upplever. En uppsägning av jobb, ett oväntat dödsfall, hastiga oväntade dödsfall, katastrofer och olyckor, dödshot eller att man tror att man ska dö. Någon gång under livet är det vanligt att vi råkar ut för någon form av potentiell traumatisk händelse. Det kan vi inte värja oss ifrån. Vi kan inte alltid värja oss från det där jobbiga som kan inträffa. Tsunamin, ni vet, Estonia-olyckan, sådana saker. Men vi påverkas olika och vi läker olika och vi återhämtar oss olika. Och det finns inga rätt och fel i det här. Människor är olika sårbara. Människor är olika, har olika starka sociala nätverk. En trygg livssituation med vänner och familj minskar den här utsattheten. Och därför så tycker jag också att det är viktigt att prata om det här med trauman. Människor som sagt reagerar väldigt olika på sådana här situationer. En del blir apatiska, andra agerar genomtänkt beslutsamt och direkt och så. Vi är olika, människor är olika. Men hur bearbetar vi och hur lugnar vi oss och hur måste man då prata om det man har varit med om? Stressforskning har ju visat att minska risken för eventuella problem då om man kan det här minska de här stressnivåerna och så drabbade i akutläget. Så därför menar forskare på att man inte bör inleda den här bearbetningen i händelsen precis efter att den har skett. Man bör istället låta en person lugna sig, vila sig för att sen prata om vad som har hänt när man känner att man har behov av det. Som sagt, vi har ju också de här coping-strategierna som jag brukar prata med min föreläsning om. Och de består ju av tre olika steg då. Och det handlar ju om att komma i balans, att bli lugn. Att kunna anpassa sig till en ny situation. Och ta sig igenom den här processen då. På egen hand, med hjälp av anhöriga, närstående. Och det kan ta dagar, veckor, månader. Det finns liksom ingen rätt linje eller rätt sätt att göra detta på. Utan det här är väldigt, väldigt individuellt då. Och när ska man söka hjälp då? Om man har varit med om ett kraftfullt psykiskt trauma och inte kan gå vidare. Om det börjar begränsa tillvaron, vardagen för dig. Får svårt att sova, svårt att jobba. Om man inte förmår anpassa sig till det här nya. Och problemen blir allt mer tydliga. Man kanske uppfattar sig som rädd. Det finns många olika sätt som vi kan reagera på. Som sagt, en svår, traumatisk, potentiell traumatisk händelse kan ju utveckla långvariga problem och bli traumatiskt för oss. Och då behöver vi hjälp. Om det har gått mer än 6 månader och man fortfarande lider med kanske flashbacks, ångest, man undviker situationer, kan man ha utvecklat ett trauma som kan ha ett behov av behandling. Jag föreläser om trauma som sagt var i min föreläsning Fjärrströmmar, men återkommer till ämnet när min bok Vinklipp, den fjärde i serien om Lo, kommer ut. Så den 9 maj föreläser jag alltså vid Göteborg Medborgarskolan och Orkidébarnet, 23 maj om Fjärrströmmar, om sorg, trauma, förlust i Göteborg. Nu tycker jag att vi släpper in Eva i det här samtalet, så får hon berätta om hur hon arbetar och hur kraftfull den här behandlingen är för att läka sår, hinder, trauman och sorg. Tack för att du väljer att lyssna på det här programmet. Eva här från Omtanke med oss, och det ska bli så kul för nu ska vi prata om det här som vi är inne på med trauma och Horstmanstekniken idag. Och Eva, jag tycker det är så spännande det här med trauma och sår och skador, hur man kan jobba med kroppen och det positiva man kan göra för att läka och få bort blockeringar och hinder. Och jag har ju själv prövat den här behandlingen och den har hjälpt mig jättemycket. För vi har så mycket huvud, vi är mycket huvudfotingar, vi människor är idag, och därför så vill jag jättegärna prata i podden idag om saker man kan göra för att få bort de här blockeringar, gamla trauman, ärvda trauman. Saker som vi kanske inte tänker på i vardagen. Hur mycket vi kan göra på ganska enkla medel. Så du får jättegärna berätta för mig om din verksamhet och hur du arbetar för att hjälpa människor.
Mm. Tack så mycket, det ska jag gärna göra. Jag jobbar ju då med att hjälpa människor att släppa på blockeringar som begränsar dem. Och blockeringar, det kan vara spända muskler, det kan vara ligament som hamnat fel, men det kan också vara sorg eller ilska eller andra känslomässiga trauman som man bär med sig. Och jag jobbar ju då med en australiensisk energiteknik som heter Horstmann-tekniken. Och den har utvecklats av en kvinna som heter Trish Trowbridge. Och inom Horstmann-tekniken så ser vi på människan som att vi har ju förstås den fysiska kroppen som vi alla känner till. Det är den som blir de spända musklerna när man drar upp axlarna till öronen. Utanför den eller runt den fysiska kroppen så tänker vi oss att du har den känslomässiga kroppen. Eller emotional subtle body som den kallas då på engelska. Och utanför den känslomässiga kroppen så har vi den mentala kroppen eller mental subtle body. Och så som vi ser det hela så har vi då Horstmann vessels, alltså kärl som går igenom alla de här tre kropparna. Och av ett helt vanligt liv så blir de här kärlen igenkläggade eller blockerade. Och hela idén då med att komma och göra en sån här Horstmann-behandling är att man får bort blockeringarna. Och det är väldigt fysiskt och konkret man jobbar. Man ligger påklädd på en massagebänk. Jag jobbar med dels med en chakrabalansering, men framförallt så håller jag på speciella energipunkter. Och sen lyfter jag och rör i
axelled. Jag är inte säker på att alla förstår vad en chakra, de här olika. Kan du bara förklara dem? Mm.
Så att folk vad en chakrabalansering är.
Vi har ju olika chakran, jag tänker alla vet kanske inte det.
Nej, och det är lite komplicerat att förklara kände jag. Men vi har ju gjort ett försök. Alltså, chakran är stora energicentran som vi har i kroppen. Och de energicentran jobbar man ju också med inom yogan. Så det är inget som är specifikt för Horstmann-tekniken. Så inom den ayurvediska kulturen, alltså den indiska kulturen. Och även inom yoga som sagt var är det ju...
För det är ju det du menar med kronchakran och navel, de olika navelchakra och halschakrat och hjärtchakra.
Ja, precis.
Och de olika.
Det stämmer. Mm. Och de här, när jag säger att jag gör en chakrabalansering så är det egentligen bara en kort inledning på en Horstmann-behandling. Och då balanserar vi gentemot hjärtchakrat. För om man är väldigt, om man nu som till exempel nu då när jag sitter och talar i en podd. Så jobbar jag ju jättemycket med rösten. Och då hamnar mitt röstchakra eller mitt halschakra blir väldigt utvidgat. För det är den delen jag jobbar mest med. Men vi mår bäst när alla de här chakran är i balans med varandra. Så att vårt hjärtchakra ska vara lika långt utifrån den fysiska kroppen som vårt halschakra. Eller som vårt kronchakra. Det är likadant man ser ibland människor som jobbar väldigt mycket med andlig verksamhet. Att de helt tappar bort sin kontakt med jorden. Alltså vi behöver både ha vårt rotchakra lika aktivt som vårt kronchakra. Så att man behöver ha balans i kroppen helt enkelt. När jag sa att jag gör en chakrabalansering på när jag inleder en Horstmann-behandling så är det egentligen väldigt en liten del är just det att man gör en grundläggande balansering om man är väldigt uppe. Man kanske har suttit i tuffa trafiksituationer, det har varit mycket av det i Göteborg på senare tid i alla fall. Eller känner sig väldigt stressad. Men framförallt så gör vi det för att avgränsa det terapeutiska utrymmet. Det vill säga att jag rör i den känslomässiga kroppen för att göra som en liten bubbla. Att det här är din bubbla.
Just det.
Du får möjlighet att släppa på de blockeringar som du behöver släppa på. Men jag är inte inne och rotar och känner av ditt energisystem eller någonting i den stället. Utan jag hjälper dig att komma i ett läge där du kan läka maximalt. Där du får möjlighet att släppa på det som du är redo att släppa på.
Mm.
Och samtidigt så blir det också en bubbla som gör att om jag är superstressad och har dubbelbokat kunder eller vad jag kan ha fått för mig så kommer den stressen inte kännas av till kunden. Utan då
det är intressant.
Man får ha sin egen lilla bubbla som är skyddad.
Mm.
Så det är egentligen funktionen av chakrabalanseringen inom Horstmann-tekniken.
Jag tyckte att det hände jättemycket bara efter en behandling när jag gjorde det. Jag tyckte att jag blev lättare på något sätt att det... Det var mycket tyngd som rann av, eller kan man uttrycka det så?
Absolut, det är ganska vanligt att man känner sig lätt och rörlig. Sen kan man aldrig veta. En del blir superglada och fulla av energi. Andra behöver hem och sova. Mm. Mycket. Och det vet man aldrig innan. Men man får alltid möjlighet att släppa på det man ska släppa på. Och det är en väldigt mjuk teknik. Mm. Så efter den här chakrabalanseringen så gör jag så att jag håller på speciella punkter kring axlarna och kring höften. Och sen lyfter jag och rör så att det blir en passiv rörelse i axelled och i höftled. Det är egentligen grundbehandlingarna.
Mm.
Och det påverkar då den känslomässiga kroppen. Så alla eventuella trauman som man satt i muskelminnena där får man möjlighet att släppa på.
Mm.
Och trauma kan ju vara, ofta så upplever folk som väldigt tungt att det måste vara jättesvår barndom eller så. Mm. Och det kan det absolut vara. Mm. Och då är det här en effektiv teknik att komma åt det.
Mm.
Men det kan ju också vara högst fysiska saker. Man kanske ramlar på isen eller, eller att man bara känner sig stressad helt enkelt, som ju väldigt många gör.
Men jag tänker det här med stress då, om man tänker att väldigt många människor blir utmattade idag. Väldigt många människor jobbar för mycket faktiskt. Och vården erbjuder ofta de här kanske 10 KBT-samtal, kognitiv beteendeterapi, i kombination med SSR-preparat. Det är ju inte så ofta det är att man kanske blir erbjuden samtal och en sån här behandling. Som, alltså, jag tänker ibland det här hur vi är så mycket i huvudet idag, och det är ju väldigt mycket det här med samtal. Jag själv har ju inte varit i kontakt med det här innan förrän jag träffade dig.
Mm.
Och tänker att men kroppen är ju det största känsloorganet vi har. Mm. Alltså så, och man märker med yogan hur bra den är. Och som du sa, det här med chakrabalans och så. Så jag tänker att det är ju spännande det här att se vad som händer. Jag har ju fortsatt med det här. Jag är ju inte färdig med min Horstmann-behandling än. Men jag tänker just det här att trauma och så, det är ju så laddat, bara det ordet är väldigt laddat som säger, och det kan ju vara faktiskt ganska små trauman, om man nu får säga så slarvigt uttryckt, som ändå faktiskt blockerar eller hindrar i vardagen.
Mm.
Eller?
Ja, absolut. Och ganska vanligt är att man också får möjlighet att släppa på saker som man kanske inte ens visste om. Mm. Man kanske tror att alla ens hinder i livet beror på något barndomstrauma eller så, men i verkligheten så är det någonting enklare som liksom ligger och stör just nu då. Så det gillar jag med Horstmann-tekniken, att man får möjlighet att släppa på sina blockeringar utan att man behöver gå igenom dem igen. Många terapier så behöver man ju liksom lyfta upp sina gamla bekymmer, om man så säger, och jobba igenom ett varv till. Men här, genom den här enkla rörelserna, så släpper man det från kroppen utan att man behöver göra om det en gång till.
Fantastiskt, fantastiskt. Och man behöver inte prata om dem heller, som du sa det här.
Nej.
Att man kan bara, det är som en ett reningsbad.
Mm.
Men hur kom du i kontakt med tekniken? Där jag är lite nyfiken på hur du...
Ja,
för det är väldigt speciell, just, jag har aldrig hört talas om det innan. Så. Mm.
Det var just det här med utbrändhet. Då.
Ja,
I botten så är jag gymnasielärare i svenska och engelska. Jag har jobbat på komvux i 10 år kanske, eller någonting i den stilen. Och jobbade på den tiden hade jag inte förmåga att sätta gränser. Så jag jobbade alldeles för mycket. Jag var aldrig ledig faktiskt. Och alltid kände mig otillräcklig dessutom. Så att jag gick in i väggen flera gånger innan jag förstod
att det är lätt som lärare att göra det. Alltså det är jättelätt som lärare att göra det.
Ja, man träffar så väldigt många människor.
Mm.
Så ja, och ja, jag förstod ju ganska snart att jag behöver nog göra någonting annat också. Så då utbildade jag mig till vanlig klassisk massör.
Mm.
På helgerna förstås. Såklart. Och samtidigt heltidstjänst då, så förstås.
Mm.
Och sen fortsatte jag och lärde mig ansiktszonterapi, som är också en väldigt fin behandlingsform. Men det tog ändå stopp. Och då tänkte jag att då skulle jag gå till min Reiki-master. Reiki är också en sån energiteknik.
Mm.
Jag kunde ge mig själv Reiki, men det blir mer effektivt om man får behandling av någon annan.
Mm. Kan vi stanna lite bara vid Reiki? Mm. För det är så spännande. Jag kan inte det så mycket. Eller sådär.
Mm.
Man kan göra det på sig själv och man kan göra det på andra.
Mm.
Och det är en väldigt effektiv metod, har förstått. Va? Är inte det väldigt effektivt?
Det var fantastiskt för mig då.
Mm. Okay.
Jag jag tycker ju förstås att i förhållande till horsebatteriken så är det ingenting. Okay. Så på tal om effektivt, som det finns mer effektiva sätt. Mm. Men det som är väldigt fint med reiki, det är att man uppmanas att behandla sig själv. Och att behandla sig själv handlar om att man då lägger sina händer på de här chakranen som vi nämnde förut. Och tillför energi på det sättet. Vilket innebär att jag låg 45 minuter, kanske en timme om dagen och bara tog hand om mig själv. Så det tror jag var väldigt effektivt för mig. Men jag behövde ändå mer hjälp. Och då hade min reiki master, hon hade precis lärt sig en del av Horstman-tekniken som heter self-sabotage release. Som handlar på att släppa på självsaboterande mönster.
Och för då, det har ju vi alla människor. Det måste du ju möta väldigt många människor som har. Just det här att man kanske pratar om självmedkänsla och vara självsnäll och det här. Men vi har mycket självsabotörer och de kan ju också vara lite luriga innan man fattar tag om vilka man har. Eller sådär. Absolut. Det är ju också en viktig tanke.
Alla har något.
Så det var där du hittade i alla fall Horstmanstekniken. Och så blev du så fångad av den och tänkte det här.
Jo, jag gick från att vara utbränd så som man är då, hjärntrött och så, till bli helt hög. Jag var hög i 2 dygn. Och tänkte att det här får jag nog lära mig. Det har inte hänt med alla mina kunder sedan dess. Alltså. Men för min del var det verkligen så att det här måste jag lära mig. Så då utbildade jag mig så fort jag kunde. Sen tog det ett tag innan jag fick träffa Trish som ju då är grundaren till tekniken. Och det var först 2008 jag träffade henne. Och då föll lite alla bitar på plats för min del. Framförallt det här med att jag hade ju då förstått att jag kommer inte kunna vara lärare i längden.
Var det så fantastiskt? Var det
det är ju så roligt att undervisa. Det är så roligt.
Fast du gör ju det nu också.
Precis, nu är det ännu bättre. Nu får jag göra det som jag tycker är väldigt viktigt dessutom. Och en struktur som jag väljer själv. Så nu i efterhand så är det inte ett problem. Men det var klart att det var en sorg då. Det är ju också, jag menar, dels tycker jag det är väldigt roligt. Men sen så var det ju, jag menar, det är 5 års universitetsutbildning investerat i någonting som inte blev någonting då.
Fast det blir ju alltid något. Det som är så härligt. Jag är ju beteendevetare borta, men jag tycker att jag får in det lite ändå. Alltså det får ju du in också nu. Jag tror att det finns en mening med allt. Så att det är ju, det lärande sättet och pedagogiska sättet har du ju med dig varje dag. Så.
Och det var lite på det sättet jag kände att det föll på plats. Att okej, för det är inte nog med att jag då tycker att det är roligt att undervisa. Men sen har jag ju också sett till att bli just lärare i engelska trots att jag är dyslektiker. Och det är ju till att ge sig själv lite onödig utmaning på sätt och vis. Men helt plötsligt är det ju väldigt praktiskt då när man har mycket vänner i Australien. Så är det ju väldigt praktiskt att kunna mycket engelska helt enkelt då. Så det föll på plats. Skulle ha.
Men vad gör du mer för behandlingar än... Du gör ansiktsbehandling, sån här zon...
Ansiktszonterapi.
Och så gör du Horstman. Gör du några andra behandlingar?
Ja, jag gör ju klassisk massage också. Och den tycker jag, om man jämför, så är ju klassisk massage är ju väldigt skönt för stunden. Det kan vara väldigt viktigt att få den beröringen. Speciellt nu när jag tänker när vi har haft covid-restriktioner under flera år. Här har man faktiskt inte fått den närheten till andra människor. Min upplevelse är att klassisk massage är skönt för stunden och efter ett par dagar så har man tillbaka bekymren. Lite beroende på varför man kommer naturligtvis. Och där tycker jag det skiljer sig då med Horstman-tekniken när vi går på orsaken till problemen, där man faktiskt släpper på vad som har orsakat de spända musklerna eller de snedställningen i bäckenet eller vad det är för någonting då.
För du sa att det sitter ju mycket bäckenbenet runt, sitter det mycket trauman eller?
Vi brukar säga att gamla bekymmer sitter i bäckenet, vilket ju innebär att där sitter ju hos alla då. Och ganska ofta, vi sa ju det här med att trauma inte behöver vara så stort eller så som vi tänker oss det i vuxen ålder, men det kan ju vara så att man bär med sig någonting från när man var liten, som man tycker nu som vuxen att det där var väl ingenting.
Nej.
Men just då fick man en förfärlig känsla av övergivenhet eller att det är mitt fel. Man är ju som barn väldigt självcentrerad. Man tror att man har orsakat alla möjliga bekymmer som man kanske inte ens har varit inblandad i.
Nej. Men är att födas, är det ett trauma? Bara att man föds?
Det tror ju jag. Om inte annat så har jag en god erfarenhet av att hjälpa gravida att om man tar bort blockeringar i bäckenet så blir det ju i alla fall lättare med förlossningen, både för mamman och för barnet, tänker jag. Om det är trauma, det vet jag inte, men jag skulle tro det.
Mm. Jag tänker att många människor kanske har lagt åt tid jättemånga timmar i terapisoffan och de kanske gjort jättemånga olika saker men inte hittat till den här behandlingen eller, och kanske inte tror eller alltså tänker nej, men det är ju sådär. Det är ju jättebra att pröva, för jag tänker att jag vet inte riktigt hur vi kom in på det, att jag skulle pröva att göra kroppsbehandling, men det var ju, så var det ju, jag var ju med om det här traumat när hon som dog, det var ju det som var. Jag var ju med om att hon som dog, som jag hjälpte som dog, och då sträckte jag ju ryggen och fick jag ont i knä. Oftast är det ju det här att man får ont någonstans. Är det inte så med människor? Att det sätter sig i kroppen. Mm. Alltså det här psykiska sätter sig fysiskt. Det är ju spännande. Mm. Det hänger ju ihop jättemycket. Och det är det jag också tänker nu när vi sitter här i ditt underbara... Nu ser ju inte lyssnarna det, men det är ett rum som är mycket i lila kan man säga. Lite grönt. Det är väldigt ett jordat rum. Taket är ett härligt... Några härliga bilder. Är det som kakelplatta?
Lavendelfält.
Jättevackra lavendelfält. Men så är det väldigt mycket diplom. Du är nog duktig flicka, Eva. Varför du har väldigt mycket diplom? Jag kan knappt räkna hur många det är här. Men så säljer du också väldigt bra produkter då. Och det är både te och Maria Åkerberg. Alltså du jobbar ju mycket med det här naturliga vad heter det, kropps... produkter och så.
Jag tänker att för att ta hand om man behöver dels ta hand om sig själv, men vi behöver också ta hand om vårt jordklot.
Exakt.
Och av det skälet så jobbar jag med Maria Åkerbergs ekologisk hudvård.
Men du har ju också väldigt mycket kunskap i det här, för du är ju sjukvårdsutbildad, så du har ju också det här med vitaminer och liksom vårt inre. Du har ju mycket kunskap kring det också. Så där vad man kan göra. För ibland så kan det vara ganska små saker. Jag gillar ju det här som du också, jag tror jag, det här med vata pitta, de här olika indiska. Jag kan inte säga det.
Det är ayurvediska sättet att förhålla sig. Ja.
När man förstår vilken typ man är, om man nu säger det, så det här med värme och kall mat. Och oftast attraheras man ju faktiskt av det som man behöver. Alltså det kunde jag se. Absolut. Att man är så typiskt, man ser vad man är för typ av människa. Och så inser man att jag gillar ju de här frukterna och den här maten och så. Men det kan också vara ett sätt att ta hand om sig bättre, att veta de här sakerna.
Absolut. Så. Och inte så mycket, jag kan tycka ofta att man hamnar, när man pratar om det ayurvediska tänket, att om man gör sådana här veckotidningstest och sådana saker, de är ofta helt okej, men då får man just det att man testar fram vilken personlighetstyp man är när man föds. Mm. Men som jag ser det så är det väldigt mycket mer intressant att veta vad har man för obalanser idag.
Mm, just det.
Det kan underlätta att veta vad man har för grundkonstitution, men de flesta av oss har vata obalans i alla fall, oavsett vad det är för någonting. För vata handlar om stress och om sömnbrist och eller möjligen pitta obalans. Det är ju det här tävlingsinriktade, och det har ju med att göra hur vårt samhälle ser ut. Alltså vi har ett samhälle som premierar att man ska vara snabb och springa maraton och man ska vara utåtriktad. Medan vi kanske de som har mycket kaffa, som är det här omhändertagande, men också det lugna och det lite långsammare. Det är ju sällan så att vi ser dem så mycket i media, eller att man lyfter upp det som något allmänt positivt då.
Jag tänker också det här, podden heter ju Känslostark och jag är ju högkänslig, och det är ju det jag pratar mycket till högkänsliga och skriver mycket om det och sådär. Jag tänker att ofta när jag möter människor som har HSP då, så pratar ju de om känsliga smärtnerver, migrän, och man pratar om IBS-termar, känslig mag, de är ljud- och ljuskänsliga. Jag är ju sådana eksembarn till exempel. Så. Och lite grann det här, tänker jag också att många bär på trauma. Jag träffar många som har PTSD och sådana saker. Mm. Då är ju den här behandlingen superbra även för det.
Absolut.
Jag, eller så.
Om inte annat för att den är snabb. Jag tänkte, du var inne på det här om man får 10 gånger KBT. Jag tänker, gud, så fantastiskt. Tänk om de fick 10 gånger Horseman. Man har kunnat lösa allt. För de flesta behöver inte så pass många behandlingar.
Nej.
Alltså att det är en relativt snabb behandlingsform på det sättet. Och framförallt är det så att man kan komma på en behandling och känna efter, är det här något som passar mig? Man kommer på en behandling veta om det här är något man behöver eller inte behöver.
Men du jobbar också att du gör en som är på en timme och en som är på en halvtimme. Du har två olika också som du jobbar med. Eller jobbar du inte så länge?
Nej. Helst inte.
Man ska jobba en timme.
Tycker en timme är man behöver det. De flesta behöver det. Men man kan diskutera undantag om det är ett specialfall. Men,
det är en timme man kör då.
Men sen framförallt så håller jag ju kurser så man kan lära sig behandla sig själv.
De
för det är ju egentligen det som jag helst vill ju göra. Jag tycker ju mycket om att ge behandlingar. Ja. Men jag tänker just det här med
man kan göra det
självhjälp.
Man kan göra dem själv också.
Absolut. Och då är det ju bra. Jag tänker, för det här du frågar om en halvtimme och så. Då, att det är klart, ibland kan det vara ett fåtal människor som är så pass känsliga så att det blir för mycket. Och då får man ju ta en kortare behandling naturligtvis. Mm. Men de är ju extra bra om de går en hel kursen och lärde sig behandla sig själv. För då kan man ju ta precis så mycket man orkar. Och så ofta, eller så sällan man vill.
Det här lät
man
ju
behöver
ju
inte vara inbokad på en viss tid. Ja. För det är ju, vi pratade lite om det här med utmattning och sådana saker. Det kan vara fruktansvärt att veta att just klockan 12 på fredag, då måste jag vara i tillräckligt form för att ta en spårvagn och ta mig till Eva. Bara det kan vara en sån stress då, va? Det är något helt annat om man har verktygen för att ta hand om sig själv.
Så då är du lärare Eva där och lär ut den här. Men nu måste du berätta då hur det går till. För det är ganska små grupper du jobbar med. Du har ju inte sådana jättegrupper. Absolut. Men det är ganska små.
Ja.
Och så är det en hel helg eller?
Två halvdagar brukar vi säga. För det mesta brukar vi vara fyra personer kanske. Ja, maximalt åtta. Mm. Aldrig mer än åtta.
Nej.
Och vi brukar börja klockan 1 på en lördag. För jag efter många år och män kommer på att jag behöver inte börja tidigt på morgonen.
Nej.
Jag kan låta alla ha en sovmorgon.
Ja, det blir mycket
eftersom vi ändå behövde två halvdagar. Och då är det alltid någon som har frågat så här, ja men kan vi inte dra allt på en dag? Så bara, nej, för man orkar inte. Nej. Man behöver processtid.
Ja.
Det är inte så, det är ingen pluggkurs. Så det är inte svårt på det sättet. Men man behöver tid att hantera det som kommer upp. Och själva kursen går ju till så att dels har jag pratat lite teori, men det största är ju att jag visar, man gör likadant på varandra och på sig själv. Och så får man tillgång till fantastiskt verktyg för att lossa på blockeringar i bäckenet, och det var det som vi nämnde, att de gamla bekymren sitter där.
Men kan man göra det själv på sig själv?
Ja, på sig själv. Aha. Absolut. Mm. Och det är upplagt så att man ska kunna göra det. Alltså jag har människor som innan tuffa möten låser in sig på toaletten och gör sina Horstmann-behandlingar på sig själv.
Okay.
Så det är inget sånt där att man behöver byta om eller gå in i trans eller någonting i den stilen. Utan det här som en pausgympa på jobbet.
Mm.
När jag fortfarande var lärare så körde jag axelbehandlingen.
Mm.
Varje gång jag stod vid kopieringsapparaten. Mm. Väldigt välbehandlade axlar får man på det om man är lärare.
Man kan göra det på sig själv alltså.
Absolut, på sig själv. Och man behöver inte byta om och inte göra någonting speciellt.
Det fattar inte jag att den här utbildningen gick ut på det. Det har inte jag förstått.
Nej, vad bra att du är här.
Men så kan man göra också då. Så man kan gå på behandling och sen kan man gå i kurs och lära sig att göra själv så att det blir, ja men vad bra. Är det mycket att läsa och sånt där måste man ha
inget sånt. Inget
så det är pluggande.
Man får med sig ett litet häfte om man, så man kan gå tillbaka. För en del älskar att ta till sig via text istället. Men själva kursen räcker med att dyka upp med någorlunda öppet sinne och så gör man likadant. Jag brukar vara dra till sig väldigt trevliga människor. Det brukar bli väldigt trevliga samtal. Och då lär man sig behandla sitt bäcken. Mm. Och då får man ju ordning på ländryggsbesvär som ju jättemånga dras med.
Det är vanligt också.
Jättemånligt bekymmer. Mm. Och sina knän.
Ja, det är
också väldigt många. Höftleden.
Sitter det mycket trauman i knäna? Det var som sa det. Det sitter mycket i knäna och i bäckenet. Och så sitter det i ryggen.
Så då jobbar vi med, vi börjar jobba med iliosacral release som är höfterna. Det var skelettdelarna heter det.
Yes.
Arm shoulder release som är armar och axlar.
Det måste sitta jättebra.
Och där sitter de aktuella problemen. Gamla grejer i höfterna och aktuella grejer i axlarna. Och sen får man också lära sig att på sig själv, inte på någon annan, men på sig själv göra något som heter foot release. Alltså man jobbar via foten.
Mm.
Och då kan man jobba med alla ryggradsreflexerna. Och ryggradens kotor är kopplade till specifika känslor och organ. Så om man vet med sig att man har bekymmer med njurarna till exempel, så får man lära sig var på foten man ska jobba för att stötta dem.
Det är ju jätteintressant. Detta är jättespännande.
Men man blir ju också, måste säga det, man blir ju också väldigt grundad. Det är ju den stora idén med en foot release. Att man jobbar med, via sina fötter, så får man en bättre kontakt med jorden.
Mm.
Och då håller man sig bättre i balans, det här som sagt. Många av oss är ju mycket upp i huvudet. Ja. Och mycket tankar som snurrar. Ja. Men då får man en bra teknik för att komma ner på jorden.
Mm. Men jag tänker också så här att... Det finns ju människor som mår jättebra, säger de. Mm. Och säger så här, nej men jag har inga trauman. Jag har inte varit med om någon trauman. Alltså att man tror... Alltså trauma är ju från, betyder ju sår och skada.
Mm.
Men jag menar, vi går ju inte genom ett helt liv utan... Trauma behöver ju inte vara så stora som du säger. Det kan ju vara som att man går i is. Alltså sådana här saker som kan vara i det vardagliga liksom.
Mm.
Men jag tror att... Det låter ju så laddat med det ordet...
Ja.
Och det är ju lite synd då.
Mm.
För att om man tänker sig som någon som inte tål solen, så finns det ju en bredd i det. Att man kan man kan kanske inte alls vara i solen. Man kanske har fått sådana hemska cancer. Alltså det finns ju alla skalor så. Liksom. Mm. Och det är samma tänker jag med trauma. Kanske var ett dumt exempel. Men jag tänker bara för att förklara lite sådär att, för lyssnarna att det kan ju faktiskt vara, som du sa, det här med axlar att man har i vardagen, stress på jobbet.
Mm.
Och ofta så tycker jag att det är någonting annat som ligger och spökar. Ja, men det här prestationsångest eller att man har självsabotörer. Men saker runt omkring då som man kanske inte tänker på. Det är det jag tycker är så bra just när vi pratar om olika områdena.
Mm.
För att då märker du också att men de här delarna behöver man jobba mer med. Det här är läkt och så. Mm. För det är ju det som också är så fint att vi glömmer ju det. Men den otroliga läkningsprocessen, det kan vi också prata lite om, tänker jag. För jag älskade det när man var liten, så lärde man sig det här med rökning till exempel. Så fick man lära sig med timmar sådär. Att för så här många timmar så har det läkt det här. Att kroppen läker. Eller med alkohol också, att det läker på ett år. Man får ur det här giftet och så. Och jag tänker att det är ju lite grann häftigt också med trauman. Att när man märker att det inte är laddat, man går inte igång på saker. Man märker att men nu har jag läkt, det här var inte lika jobbigt. Och, alltså det är ju väldigt fint. Man kan känna det också att det faktiskt läker. Att det händer saker för att det är ju jobbigt för många människor. Jag tänker det här med backabranden, det var något i problem. Alltså det finns ju kvar, det lever ju kvar i oss också som faktiskt fick se det utifrån. Det var fruktansvärd alltså, sak, händelse. Så. Att det är viktigt att prata om det som kan läka och det man kan göra. För ibland så är vi så fast i det här. Vi är fast i ett ältande och i trauman. Och man tänker att nej, men det kommer aldrig bli bättre än så här. Det här får jag lära mig leva med och så. Då är det så fint att man kan med ganska små medel egentligen göra saker själv för att det ska bli bättre.
Mm.
Så.
Och jag tänkte lite, vi var inne på det här med samtalsterapi. Att jag har ju flera av mina kunder som har gått i samtalsterapi under många, många år.
Mm.
Och fått jättefin hjälp av det.
Fantastiskt.
Några av dem har ju då känt att nej, men nu är jag färdigpratad. Jag kommer ingen vart.
Nej.
Ibland då har de ju då fått en Horstman-behandling och så känt att men det här var det här jag behövde istället.
Mm.
Men flera är ju också så att ja, men nu har jag fått en Horstman-behandling, det har släppt någonting, och så går man tillbaka till sin samtalsterapeut och talar utifrån en helt annan utgångspunkt. Så att man på något sätt kan liksom... att teknikerna kan hjälpa varandra. Så det är inte så att jag är allmänt emot samtalsterapi. Det är bara det är inte jag ägnar mig åt.
Nej, det är inte jag heller. Och det är inte det som passar mig. Och jag är inte emot SSRI-preparat heller. Om man behöver antidepressiv medicin så hjälper ju det jättemånga människor. Men jag kan känna ibland att när vi pratade om det någon gång, jag vet när jag pluggade på universitetet, det här är 100 år sedan, men då var det någon som sa det att nej, men jag har haft ett inbrott i vår lägenhet och de vill bara skriva ut lyckopiller, och någon annan hade varit med om någonting annat, och man kände att man skrev ut det till kret och plete för allt möjligt. Det blev så konstigt, och då pratade vi just om det här att finns det inga andra varianter man kan erbjuda också, alltså det här som jag sa, samtalen, Horstman-behandling, alltså det här, för ibland känner jag att det är så lätt att ta till det där, att ja, så att jag hoppas att våra lyssnare nu ska bli nyfikna på det här på din sida, omtanken.eu, och läsa på lite om den här tekniken då, som jag tycker är helt fantastisk. Och sen så kommer jag ju också i podden tipsa om lite bra böcker kring det här med trauma och så. Och jag tror också att ju mer man förstår kring det, desto mer kan man ju också jobba med sig själv och läka. Mm. Och sen är ju att förringa det här med hud och mående och hur man lever runt omkring. För att det är också en sån här sak att jag är så, nu pratar jag utifrån mig själv. Om jag är väldigt stressad så gör jag ofta exakt precis det som man inte ska göra. Jag tror inte att jag är ensam med det.
Mm.
Då blir jag ännu mer ja-sägare och jag kanske äter ännu sämre mat. Alltså det blir som ett sånt här kort, alltså ett självspelande piano. Mm. Fastän jag vet att gå ut i skogen, tagga ner, göra en behandling, alltså göra alla de här grejerna som är bra. Det är väldigt konstigt att jag gör precis tvärt emot då. Så att det tror jag också, när man gör den här behandlingen så blir man också väldigt mer intresserad av det andra runt omkring som du erbjuder också.
Mm.
Som du sa, det här med miljötänk och med hudvård och alla saker runt omkring. Det är väldigt härligt, för att när man inte mår bra, eller man har kanske då trauman eller sår, eller man är utmattad, vad det än må vara, så ser vi det i huden. Alltså, vi ser det på andra saker i kroppen.
Mm.
Så att jag vill verkligen prata gott om den här behandlingen, eftersom jag själv har gjort den.
Mm.
Och tror att den funkar liksom på alla. Alla åldrar, både män och kvinnor. Det är ju inte så att det är något specifikt så.
Mm.
Så, och det finns ju i Göteborg, får vi säga också. Mm. För kanske lyssna från andra städer och sådär då.
Jag tänker man ska säga något mer generellt så om hälsan som du lite var inne på där. Det är så först och främst så vill jag verkligen förmedla att det finns alltid hopp.
Mm.
Det är så många som jag träffar på som har fått reda på att nej, men det här går inte att göra någonting åt. Whiplash-skada, det måste man ha för evigt. Och det är inte sant helt enkelt. Det finns alltid möjligheter för att förbättra hälsan. Och det här med att man kan ju hoppas att vi på sikt i alla fall får in det i någon vanlig sjukvård också.
Ja.
Då. Det är ett av skälen att jag har utbildat mig till undersköterska för att åtminstone ha en fot i den typen av vård också.
Mm.
Men jag tänkte det här med vad man ska göra innan man mår dåligt, om man har möjlighet. Om man nu sitter och känner att nej, men jag mår ganska bra. Då tycker jag, skriv ner en lista på vad är det som du mår bra av.
Mm.
Det kanske är som du nämnde, det kanske är skogspromenad eller fotbad. Jag är en varm förespråkare för aromaterapi, en god olja, alltså ett fotbad. Eller någon speciell mat, eller vad det kan vara, lyssna på musik, eller vad det nu är för något. Eller omge sig med vissa typer av vänner. Så att man har den här lilla listan när man mår dåligt.
Mm.
För då är det precis som du säger.
Mm.
Då säger man ja till allt möjligt och det blir så bara mycket, mycket värre. För det är ett typiskt självsaboterande mönster kan jag säga. Mm. Det är nästan det vanligaste som jag jobbar med där. Att, ja, man borde sagt nej och så sa man ja.
Mm.
Så det här med gränssättning behöver väldigt, väldigt många
hjälp. Och det möter man ju med många högkänsliga med som har jättesvårt för det. Och det är ju en prövning varje dag. Liksom att, för som du säger, om man blir väldigt trött av en behandling så ska man ju gå hem och sova. Och verkligen tillåta sig det där. Att, nej men, för det gör man ju ofta i terapisamtal. Man kan ju jämföra det lite grann. Då är man ju väldigt trött och så går man hem. Det ska man göra, kunna göra också efter en sån här behandling.
Ja.
Ge sig själv den tiden, en kopp te och så var i sig själv i den här bubblan. Då. Så.
Absolut.
Har vi något mer som vi ska...
De stora områdena som man jobbar inom hos mig, alltså de flesta kommer till mig för liksom att de har ont i axeln eller ont i knät eller ont i ländryggen är ju jättevanligt. Men det som man, när man har jobbat en liten stund, vad jag ser att människor alltid jobbar med, det ligger ju på den känslomässiga planet, och då är det guilt, alltså skuldkänslor, control. Och det är ju lite det här just när man har kontrollförlust. Då blir man, när man blir stressad så tappar man kontrollen och så försöker man återta den genom att göra ännu fler dumma saker. Så att, det här kan man få hjälp att släppa på. Guilt to control, och sen är det ett par andra områden. Och sen det sista är fear of transformation, alltså rädsla för förändring.
För där måste jag stanna dig igen då, för det är ju det som är... Jag tänker att i skavet och i mellanrummet, det är då det händer.
Mm.
Fast vi avskyr att vara i det här mellanrummet. Och ibland måste vi vara i det mellanrummet som är jättejobbigt och skavigt. Då tänker jag, det är också bra när man just stöttar upp med sina behandlingar, för att det hjälper en lite. Alltså det här att komma vidare.
Ja.
För det är ju också din må bra-lista som vi pratar om, det här att När man känner den här kontrollförlusten, vilsenheten, stressen, oron, sorg, ledsamhet, alla de här sakerna. Som många gör efter pandemin. Jag menar, det är folk som har mist sina äkta hälfter. Det är folk som har i sorg av många saker. Man kan ju känna tidssorg. Eller alltså det är så många förluster i det på många olika sätt. Men då tänker jag just det här att... Att det är så bra om man är i det här mellanrummet och känner det här skaviga som är, jag tycker själv att det är så jättejobbigt att vara. Då är det så bra om man kan ta hjälp av det här som du erbjuder. För alla sådana saker man gör man för sig själv. Och gör att man lättare kommer över på andra sidan, om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Istället för att göra den här sabotörlistan, att man köper smågodis och får ännu mer ont i magen och stressar ännu mer och gör, men gör alla de här, dricker ännu mer kaffe så man liksom bara spär på det här magsåret så, eller sover mindre och allt det kan vara då. Så tänk det här med fotbad och Horstmanstekniken, jag säger fel, och att också det här tänka lite kring i mat och så kan man må bra av sådär. Så vi säger det igen nu tycker jag innan vi börjar avrunda. För det var så bra att ha med det. Det handlar om skuld, guilt. Vad sa du mer?
Guilt, control.
Control.
Sen sa jag inte det, men mother är tredje.
Mother,
och sen det sista som jag sa var fear of transformation. Alltså guilt, control och fear of transformation.
Mm.
Får man hjälp med de tre bitarna så har man löst väldigt mycket, tänker jag.
Men gud vad bra. Så vi skänker ut ljus och hopp här. Och vill ni boka behandling hos Eva här nu under maj månad så kommer vi komma ut med ett litet erbjudande. Och vi kommer ha en rolig tävling i podden. Och ja, sprid gärna avsnittet. Vi blir glada om ni lyssnar. Och har vi något mer som vi ska tillägga här? Nej. Det finns hjälp, det finns hopp. Och ta hand om er. Så hörs vi med ett nytt avsnitt under juni månad. Tack så mycket Eva för att du var med här.
Ja, tack för att jag fick vara med. Väldigt roligt.
Superroligt. Ja, ha det så bra. Hej då.